Idag ska vi ta oss an det sista kapitlet utav Jakobsbrevet i den här provöversättningen av NT 2026 och därmed också avsluta predikoserien. Det innebär att vi kommer försöka landa, sammanfatta och sändas ut efter läsningen utav det här utmanande och innehållsrika brevet som ju i sin helhet är skriven snarare som en predikan än som ett brev. Predikan idag är indelad i två delar där vi först pratar om de sex första verserna av det femte kapitlet och sedan om de övriga 14 verserna. Och vi som vill och kan får gärna stå upp när vi lyssnar till Jakobsbrevets femte kapitel. Jakob skriver: "Hör på nu, ni rika. Gråt och klaga högt över det elände som ska komma över er. Er rikedom har ruttnat och era kläder blivit malätna. Ert guld och silver har rostat och rosten ska vara ett vittnesbörd mot er och förtära ert kött likt eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. Nu skriar den lön ni har berövat arbetarna som slog era fält. Och skördearbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron. Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gjort era hjärtan välgödda på slaktdagen. Ni har dömt och mördat den som är rättfärdig. Och den som är rättfärdig gör inte motstånd mot er." Vi ber. Gud, öppna våra hjärtan för det som du har att säga till var och en av oss idag. Och hjälp oss att lyssna genom din heliga ande. I vår Herre Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod och sitt. Som ni hörde så var den här första delen av kapitel 5 riktat till rika. Och ur ett globalt perspektiv så finns det många rika i Sverige. Att vara medelklass och arbetarklass i Sverige är att ha det gott ställt jämfört med många som bor i andra länder. Även om fattigdomen och inkomstklyftorna också ökar i vårt land, speciellt nu i takt med inflationen. Jakob skriver två saker till rika. För det första, att rikedom inte är bestående. För rikedom ruttnar, kläder blir malätna och så vidare. Den här veckan började med ett kraftigt börsfall där några kan ha upplevt kraftig minskning av sparandet eller pensionen. Och människor som har upplevt eller nu upplever krig och naturkatastrofer vet också att från en timma till en annan så kan alla ens ägodelar bokstavligt gå upp i rök. I januari i år var det tiotusentals människor i Los Angeles, däribland många lyxhusägare, som drabbades av just detta i samband med bränder. Rikedom på jorden är inte tillförlitligt eller någonting som vi kan få bestående trygghet av, utan det är skört och beror mycket på världsläget. Jakob skriver också att guld och silver rostar och det är inte helt vetenskapligt korrekt. Men Jakob skriver inte detta ur ett världsligt perspektiv utan ur ett gudomligt perspektiv. I Guds eviga rike står det i Uppenbarelseboken att gatstenarna är gjorda av guld. Och det här är en symbolik för att i himlen så är allt fantastiskt och vackert. Där guld och lyxvaror inte har samma värde som på jorden i jämförelse med det himmelska som Gud erbjuder. Om vi vill ha en försmak av himmelriket på jorden så är alltså inte den rätta vägen att söka guld och lyx och materiella skatter. För i ett evighetsperspektiv så är det som att samla på grus eller sand. Och det här är också i enlighet med Jesu bergspredikan, där Jesus säger att vi inte ska samla skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in i själ, utan istället samla skatter i himlen. För där din skatt är kommer också ditt hjärta att vara. Det andra som Jakob skriver till rika är att rikedom och dess falska trygghet kan påverka våra själar på ett sätt som vi behöver vara lite varsamma på. För när du har mycket så har du också mycket att förlora och att ta hand om. Och det kan locka till girighet och själviskhet istället för att bli extra medlidsam och frikostig mot de som ingenting har. Ofta så avskärmas rika och fattiga från varandra genom att till exempel bo i olika områden. Och då ser man inte orättvisan lika tydligt och kan bli avtrubbad. Det Jakob skrev om att arbetare på fälten har slitit och ropat till Gud, det talade säkert in i hans samtid. Men var också profetiskt angående slavhandeln som avskaffades runt 1800-talet. Och vi kan därför behöva fundera på hur dagens slaveri ser ut. I torsdags så skedde nämligen Sveriges World Overshoot Day. Alltså den dag då vi i Sverige har förbrukat vår del av världens resurser i år. Det hade alltså, om man räknar efter, behövts ungefär 4,2 jordklotsresurser om alla på planeten skulle ha samma livsstandard som vi har i Sverige. Resten av det här året så lever vi på resurser som vi tar ifrån andra och på bekostnad av planeten. Den jord som Gud gett oss i uppdrag att förvalta. Och kanske lever nu inte vi som individer så här med flit, utan en del försöker leva sparsamt, miljövänligt med genomtänkta konsumtionsval. Men vår samhällsstruktur är uppbyggd så att skapelsen och invånarna hamnar i lidande, i djup orättvisa. Enligt UNDP så lever minst 1 miljard av jordens 8 miljarder människor i akut fattigdom. Alltså utan kapital på banken och utan att ens räcker för dagen. Och den här miljarden människor har inte kraft nog eller ens en chans att jobba emot världens förtryckande strukturer. Utan det ansvaret ligger på oss som är rika. Nu skriver också Jakob att Herren Sebaot, som betyder härskarornas Gud, allhärskaren, vår allsmäktige Gud som har hela världen i sin hand, hör arbetarnas rop och bön. Alltså Gud befinner sig mitt i slitet, i både rikas och fattigas slit. Gud hör alla böner, men ömmar särskilt när människor i förtvivlan ber om befrielse, barmhärtighet och medlidande. I hela Bibeln, i både GT och NT, så varnas det för orättvisa och manas till kamp för rättvisa. Jesus säger att det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och då frågar lärjungarna vem som då kan bli räddad. Och Jesus svarar, för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Och med det sagt så ska vi lyssna till resten av kapitel 5 som har rubrikerna Ha tålamod i lidandet och be och bekänn era synder.
Jag fortsätter vers 7 och framåt. Ha alltså tålamod, bröder och systrar, tills Herren kommer. Se hur jordbrukaren väntar på jordens dyrbara gröda och ha tålamod med den, tills den har fått både höstregn och vårregn. Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan, för Herrens ankomst är nära. Sucka inte över varandra, bröder och systrar, så blir ni inte dömda. Domaren står för dörren. Bröder och systrar, ta profeterna som talade Herrens namn till ert föredöme i att uthärda lidande och visa tålamod. Ja, vi prisar dem saliga som har hållit ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och ni har sett hur Herren lät det sluta. För Herren är rik på medlidande och barmhärtighet. Men framförallt, mina bröder och systrar, svär ingen ed, vare sig vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Ert ja ska vara ja och ert nej ska vara nej, så att ni inte drabbas av domen. Får några bland er utstå lidande ska de be. Är några vid gott mod ska de sjunga lovsånger. Är några av er sjuka ska de kalla till sig församlingens äldste, och dessa ska be över dem och smörja dem med olja i Herrens namn. Och trons bön ska rädda de sjuka, och Herren ska låta dem stå upp igen. Och har de begått synder ska de få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra att ni ska bli botade. En rättfärdig bön har stor kraft och verkan. Elia var en människa som vi. Han bad innerligt att det inte skulle regna, och det regnade inte på jorden under 3 år och 6 månader. Sedan bad han på nytt, och då gav himlen regn och jorden lät sin gröda växa. Mina bröder och systrar, om någon av er har förts vilse från sanningen och en annan får den personen att vända om, då ska han eller hon veta att den som får en syndare att vända om från sina villovägar räddar den människans själ undan döden och överskyler många synder.
Tack. För Gud är allting möjligt. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Idag är det palmsöndag då Jesus i ödmjukhet red in i Jerusalem på en åsna. Under hyllningsrop, vajande palmblad och människor som la sina mantlar på vägen. För att visa att makten tillhör Messias. Den smorde och rättfärdige som kommer i Herrens namn. Några dagar senare går Jesus igen på Jerusalems gator. Men nu under korsets börda och människors hån, misshandlad nästan till döds för att korsfästas och dö. Men på korset befriar Jesus mänskligheten från syndens lön och bojor. Och några dagar senare besegrar han dödens makt och öppnar vägen till evigt liv hos Gud. Alltså hyllningens paradgata på palmsöndagen förbyttes snabbt till lidandets väg på långfredagen, men vändes ännu snabbare till uppståndelsens glädje på påskdagen. Jesus har gått igenom allt detta i livets alla vändningar, och en dag ska han komma åter för att besegra ondskan och orättvisan en gång för alla på domens dag. Så att Guds godhet får råda överallt så som det en gång var tänkt. Än så länge är vi på väg. Vi är i tiden mellan uppståndelsen och pingsten och fram till evigheten. Jakob skriver därför flera gånger att om en Herren kommer, inte för att skrämma oss utan för att ge hopp och uthållighet i det lidande som pågår just nu och som kan ta lite tid att vända. En dag kommer Gud att vrida hela världen rätt, och tills det sker så får vi göra så gott vi kan för att bära varandras bördor, lyfta av människor deras lidande och kämpa för rättvisa. Vi kan inte göra allt. Liksom jordbrukaren inte kan påskynda regnet, så är det vissa saker vi inte heller kan skynda på eller rätta till i egen kraft, utan saker som vi behöver ha tålamod med, hur frustrerande det än är. Tålamod är en andens frukt. Och en frukt uppstår inte ur tomma intet, utan den mognar fram över tid. Tålamod är alltså någonting vi kan odla och öva oss i. Någonting vi kan ge förutsättningar för att mogna, även om själva mognandet i sig, frukten, ges av Gud. Jakob ger i det som Susanne läste 7 stycken tips på hur vi kan ge förutsättningar att mogna i tålamodets frukt, både i samhället och i församlingen. Och ni kommer kanske inte komma ihåg alla 7 tipsen, utan ta till er av det som talar till er just idag. Och om ni vill påminnas om dem, så gå tillbaka till texten, för det står där. Men det första tipset är att styrka våra hjärtan. I Bibel 2000 står det visa fasthet, och det låter ju lite hårt. Men det här handlar inte alls om att vara hård, utan tvärtom att kämpa för att bevara våra hjärtan mjuka i sin styrka. Det handlar också om att stå stadigt i stormen och inte blåsa omkull. Och när vi ändå blåser omkull, då ta hjälp med att resa sig upp igen. Att styrka sitt hjärta innebär inte att bygga upp försvarsmurar runt hjärtat som stänger folk ute. Utan ett starkt hjärta kan vara öppet för andra människor utan att behöva ta på sig en mask eller förställa sig. Att våga visa sårbarhet, det är starkt i sig och öppnar också för andra att våga visa sin sårbarhet, vilket leder till djupa möten som inger livsmod. Så att ha tålamod med sig själv och sina sår och sin sårbarhet, det gör att andra också orkar ha tålamod med sig själva och med andra. Den andra förutsättningen för att låta tålamod mogna är att inte sucka över varandra. Att tygla sin tunga är en oerhört svår och hög grad av andlig övning. För ibland kan det kännas som att tungan lever sitt eget liv. Vi tränas hela livet på att kommunicera, och i dagens samhälle så måste vi kommunicera ganska snabbt i ett högt tempo. Att sucka, klaga och knota, det kan därför leda till ett mönster i en nedåtgående spiral av negativitet. Även skvaller kan göra samma sak. Att träna sin tunga till att istället uppmuntra, lyfta, visa medlidande och barmhärtighet mot varandra är bland de mest nyttiga andliga övningarna som finns. Och någonting som formar oss till Kristus likhet. Den tredje förutsättningen som Jakob skriver om för att låta tålamodet mogna är att ta profeterna till föredöme i att uthärda lidande och visa uthållighet. Och han nämner Jobb som exempel, som idag förvisso brukar räknas in bland de poetiska böckerna snarare än de profetiska. Men Jobs bok är en av Bibelns äldsta skrifter och innehåller en rik mängd av erfarenhet och livsvisdom när det gäller att förstå både människors och Guds perspektiv på lidande. Och profeterna i Gamla testamentet, de fick i uppdrag att avslöja orättvisa i samhället och mana människor att vända sig till Gud. På grund av det här obekväma budskapet så bemöttes de ofta med misstänksamhet, hån och våld. Vissa av dem, till exempel Jona, försökte därför fly från sitt uppdrag. Men alla profeter fortsatte föredömligt nog att lyssna in Gud i allt som sker i livet. Den fjärde förutsättningen för att låta tålamod mogna är att inte svära en ed, utan låta ja vara ja och nej vara nej. Och det här har med förtroende och förutsägbarhet att göra. Om vi hela tiden velar och ändrar oss, så är det väldigt tålamodskrävande för omgivningen som kan ledsna. Ibland kanske vi har fattat ett ogenomtänkt beslut som vi behöver ändra på. Men att noga tänka igenom beslut på förhand, att våga väga alla för- och nackdelar och sedan gemensamt fatta ett beslut, gör att det också blir lättare att hålla fast vid beslutet, oavsett om man håller med om det eller inte. För det är ju välgrundat och genomtänkt och prövat. Sådant skapar förtroende, och sådant gör att tålamodet inte prövas i onödan. Det femte förutsättningen för att Låta tålamod mogna, det är att be. Om vi lider så får vi be Gud om hjälp och tålamod. Och om vi är sjuka kan vi be om helande tillsammans med varandra. Och som Jakob skriver kan man använda smörjelse. I församlingen så är vi inte ensamma öar, utan vi är lemmar som är till för varandra. Om en kroppsdel lider, så lider de andra. Därför behöver vi ta hjälp och stöd av varandra i svåra perioder, istället för att dra oss undan, som ju faktiskt är en instinkt som ofta kommer då. Och här tas profeten Elia som exempel på en profet som bad och som fick vara med om stora mirakel. Och vi får inte alltid vara med om stora mirakel och bönesvar. Ibland får vi vänta på det där. Och då är det ännu viktigare att vi hjälper varandra att utstå lidandet. Den sjätte förutsättningen är att sjunga lovsång när vi är vid gott mod. För lovsång är ett naturligt sätt att uttrycka tacksamhet. Och glädje och livsmod är ingenting vi bör ta för givet. För livet går så här, upp och ner. Det är fullt av prövningar. Men glädje och mod smittar. Delad glädje, dubbel glädje brukar man ju säga. Så när vi är glada och vid gott mod, då kan vi tacka Gud och berätta för varandra vad vi varit med om för att hjälpa varandra att glädjas. Djup glädje gör att vi bärs genom de tunga perioderna och det ger alltså tålamod. Den sjunde och sista förutsättningen för att låta tålamod mogna, det är att bekänna synder och be om förlåtelse. Och det här kan göras på olika sätt. I bikt, i nattvarden, i dop och dopbekräftelse och så vidare. För att få förlåtelse från Gud. Men viktigt är också att be om förlåtelse till den som man kanske har sårat eller skadat. Att gå runt och bära på oförsonad synd, skuld och skam är tungt. Och det tär på tålamodet. Vi behöver försoning, förlåtelse och befrielse från detta så gott det nu går i vår värld. Om att tygla tungan var en av de mest nyttiga andliga övningarna för att undvika att såra folk i onödan, så är förlåtelse och försoning efter att någon har sårats kanske den största andliga övningen som finns. Och det är också kärnbudskapet i kristendomen. Att Jesus har sonat och köpt oss fria från våra synder, skuld och skam. Och i Jesu efterföljd får vi förlåta och befria varandra. För att kunna ge och ta emot förlåtelse från Gud och varandra så behöver vi såklart bli medvetna om vad det är vi gör som sårar och splittrar. Men att bli varse om det måste alltid göras med den största kärlek. För annars kan det slå fel. Sammanfattningsvis. De sju förutsättningarna för att låta tålamod mogna i vårt eget liv, i församlingen, i samhället, det var att styrka våra hjärtan genom att bevara dem mjuka och öppna och våga mötas i sårbarhet. Att inte sucka över varandra utan tygla vår tunga. Att ta profeternas uthållighet i att lyssna in Gud till föredöme. Att fatta välgrundade och genomtänkta beslut som vi kan stå fast vid gemensamt. Att be, sjunga lovsång och att ge och ta emot förlåtelse. Allt det här är grogrund för tålamod i kampen för rättvisa och för att överhuvudtaget kunna leva tillsammans på den här planeten på väg mot Guds rike. Idag rider vi med Jesus in i Jerusalem under hyllningsrop och den närmsta veckan får vi följa honom på lidandets väg mot uppståndelsens glädje som en försmak av glädjen i evigheten. Och allt det här får vi göra tillsammans med varandra och med Gud. Vilken nåd! Hosianna i höjden. Amen.